Men du tänker ändå säga hej, välkomna, eller?
Ja, men det får jag ju kanske göra. Eller jag tänkte först att jag ville kolla med vad som blir bäst. Alltså om jag ska göra det. Jag är rädd för det, för att jag är det minst älskade lilla drevet. Ja. Jag är det. Och jag är fine med det. Jag fiskar inte efter något, men jag vet ändå att jag är minst.
Men du tror att det är som att vara julvärd, typ, att man måste vara den mest älskade. Jag tror att vem som
älskar. Alla helt galna över vem som är julvärd nu.
Det här är lilla drevet. Men vem är det som pratar? Det är inte Ola i alla fall. Det är ju jag, Moa Lundqvist. Mm. Jag är väldigt obekväm att jag gör det här introt.
Mm. Du blev extra norrländsk.
Blev jag det? Mm. Åh nej, vad sjukt.
Vad sjukt.
Nej, jag fast i en fälla.
Sa hon, la in snusen under läppen. Lade ner.
Här i studion sitter ju John Tanunga och Liv Strömqvist. Hej.
Hejsan. Hej.
Och idag ska vi göra podd utan Ola. För han är på turné.
Ja, precis. Han är ju på en hyllad turné, eller hur? Hyllad av Expressen.
Wow!
Jag läste det på Kulturen där.
Och jag tror fortfarande man kan köra biljetter, eller?
Ja, det kan man säkert göra. Mm.
Vad ska ni prata om idag?
Jag har ingen aning faktiskt. Kanske ska jag tala om SR, eller Me Too. Jag kommer inte ihåg. Eller så är det idoler, kanske.
Idoler?
Varför man ska dyrka folk.
Jag trodde med tv-programmet, men jag inte kunde säga det rätt.
Så jag blev riktigt orolig för det. Jag
blev glad och oroad. Ja.
Något av det.
Ja. Jag tänker lansera ett nytt förhoppningsvis stående inslag i Lilla Drevet som ska heta Lilla Drevets Latinamerika nytt. Det har varit så mycket skitsnack om Latinamerika, men jag tycker verkligen att man ska ha nyheter om Latinamerika, så jag tänkte introducera dig i denna podden. Jag har faktiskt ingen musiksnutt, men tänk om en lyssnare kan ni göra en jingel Lilla Drevets Latinamerika.
Är det maracas då, eller?
Ja, skulle kunna vara. Bra. Säg inte nej. Don't say no during brainstorm.
Jag kommer prata om Håkan Juholt idag.
Coolt.
Ja. Och även så tänkte jag att vi skulle börja med en djurnyhet. Den vita älgen i Värmland.
Ja! Jag höll på att ta den också.
Tack gud att det tog sig emot väl. Jag var riktigt rädd att ni skulle bara...
Jag har liksom inte förstått någonting, men jag är väldigt intrigued.
Jag ska återge hela den. Det är en smutsig historia som vi ska dyka in i, som handlar om politik, om makt.
Sex.
Inte sex.
Droger.
Nej, inte det heller faktiskt. Bara.
Det är en jävla massa rock'n'roll.
Det handlar om kändiskap.
Ah, ja.
Men också om kärlek och vänskap över artgränserna.
Mm-hmm. Kärlek av artgränserna. Eller vänskap.
Nej, inte bara vänskap då. Mm. I Värmland så finns det ett kommunalråd som heter Hans Nilsson. Han älskar naturen och han älskar älgar väldigt mycket. Han älskar vita älgar. Och de finns i skogarna där i Värmland. Det är älgar som har, de är inte albino, men de har en annan slags grej som gör att de är helt kritvita. Mm. Så de har bruna ögon kanske.
Det finns fler älgar?
Ja, några stycken. Jag vet inte hur många. De ser ut som sagor och väsen.
Snyggt. Ja. Blond med bruna ögon. Det är känns det finaste utseendet, eller? Det är det alla ville ha.
Gud vad du smickrar Ola.
Han har ju blå ögon.
Ja, just det.
Aj då. I augusti i år så kom äntligen dagen när Hans Nilsson, kommunalråd alltså, fick syn på en kritvit vacker älgtjur. Läser man mellan raderna så förstår man kanske att han inte bara fick syn på den, utan att han har letat aktivt på alltså all sin fritid egentligen efter älgtjuren. Mm. Men han fick syn på den och han filmade den när den tog en liten simtur. Här berättar han själv om den här upplevelsen.
Man ser den här vita älgtjuren gå ner i vattnet och ta några... Jag vet inte om han går på botten eller om han tar några simtag framåt och sen klättrar upp på andra sidan. Han går fram till en buske och biter av några löv och sen vänder han sig mot mig och tittar rakt in i kameran. Precis som om jag hade sagt till honom att göra det.
Jättevacker stund hade Hans med den vita älgtjuren. Den här videon la han upp och den blev jätte viral. Det ledde till att människor flockades till skogarna i Värmland. Till Gunnarskog som det hette. Det här stället där de hade sett honom. Och försökte ta en bild på älgen. Det som det ledde till i sin tur var tyvärr att älgen började bli ganska irriterad. Och less på människor främst då. Och gjorde ett utfall mot en kvinna som var ute med sin hund. den attackerade henne. Hon vred axeln ur led. Och strax efter det så kom det här domen.
Den världsberömda vita älgen i Värmland ska skjutas.
Nej.
Den ska skjutas.
Men är den i bostadsområden?
Ja, den har konstigt, rört sig. Ja, jo, det verkar som att den har blivit lite psykad av att få så mycket uppmärksamhet.
Det låter som att den lite söker sig till uppmärksamhet också.
Kanske att den har fått mer smak.
Det kunde man ju nästan misstänka där redan från början. Att fast den var vild så vände den sig om för att den skulle liksom bli snygg på foto.
Ja. Ja.
Så den hade det i sig och sen tog det väldigt kort tid innan den liksom absolut inte kunde hantera uppmärksamheten och blev liksom ett jävla svin.
Men det är mycket så här, sluta kolla på mig.
Ja.
Men du står ju i vår, på
precis,
vår studsmatta.
Och stirrar in i en filmkamera. Idag när vi spelar in tisdag 14 november så lever fortfarande älgen. Men polisen har utfärdat alltså att den ska skjutas. Skyddsjakt. För att den har betett sig illa. Och den här nyheten kan ni förstå, tog ganska hårt på Hans Nilsson som älskar den här älgen mer än allt. Men han är ju också älgens på ett sätt värsta fiende i det avseende att det var han som la upp videon som gjorde den förkänd för sitt eget bästa.
Oh, fan, vilket grymt öde.
Ja, det är verkligen.
Att döda det man älskar, eller förgöra det man älskar. Ja. Det är väldigt deep shit han har råkat ut för.
Det är det verkligen, och jag är väldigt berörd av den här historien. För att Hans har mått så otroligt dåligt över det här. Att han gick ut i P4 Värmland och berättade vad han är beredd att göra för att älgen ska få leva.
Jag skulle kunna tänka mig att åka dit och agera mänsklig sköld så att han inte kan skjutas.
Han är beredd att alltså springa bredvid den här älgen och ta en kula för den.
Han är beredd att ta en kula.
Han är beredd.
Det är alltså en hage, det är alltså din älgstudsare.
Ja, har ni hört en starkare berättelse någonsin? För
nej.
Det har inte jag, för den innehåller allting. Och jag kräver att den filmatiseras genast.
Nej. Om man skjuts så kommer det göra.
Ja, då kommer det absolut, men det ska vi såklart inte. Det ska vi inte önska. Men det måste vara väldigt svårt att vara mänsklig sköld till en älg också. För att de rör sig på ett annat sätt och är gigantiska. Alltså så att han,
är aggressiva
mot människor. Absolut. Så att det är ju svårt. I det avseendet, han kan inte täcka hela älgen heller med sin kropp.
Precis, vem kommer döda honom först? Är det älgen eller är det de här människorna med älgstudsaren?
Jag tror att jag kanske kommer tala om MeToo.
Ja.
Men jag är inte säker.
Nej, vi börjar väl resan här och sen ser vi vart den slutar. Så
ses vi på en brända.
Ni känner till MeToo, hashtag MeToo.
Absolut.
Lite så har det varit att en efter en så har olika yrkesgrupper på något sätt kommit ut och berättat sina berättelser.
Ja.
Och gjort sina upprop eller vad det heter. Och sen lite ganska typiskt för just det här yrket så när det precis har börjat kanske lägga sig lite så kommer de in och stjäl allt ljus. Jag tänker på skådespelarna. Det är kanske lite orättvist, men jag har hört att det finns, jag tror att i Djursholm så finns det ett ålderdomshem för skådespelare.
Okay.
Och där är det nästan omöjligt att få folk att komma till middagen.
Mm-hmm.
För att alla vill komma sist.
Aha.
Så alla står och lurpassar.
Varför vill alla komma sist?
Man ska göra en entré.
Det låter som en satirteckning över det eller boendet.
Du kanske är inte sant. Du tror inte att middagarna börjar vid 23-tiden.
Nej.
Det låter rimligt. Men nu har jag fast skådespelarna. De skrev i Svenska Dagbladet, tror jag. Det var 456 olika namn som stod bakom det här.
Mm.
Och som kända namn. Maria Göransson, Lina Endre, Eva Röse, Mia Skäringer och etc.
Ändå inte tillräckligt kända för att du ska komma ihåg exakt vad de heter.
Va?
Men ändå
men jag måste kunna få om det är fler.
Det var lite Marie Göransson.
Ja, men det är för att jag inte kan läsa.
Okej, det är inte sexism. Det är att du kan inte läsa.
Jag kan vara sexist, men jag kan också vara lite dum.
Just det.
Jag hoppas att det är det senare. Och då, det de berättar är så sjukt och så vidrigt. Och så jävla knäppt.
Ja.
Alltså det är så oerhört hemskt. Och så himla knäppt.
Men var det inte också lite så här att man hela tiden under MeToo tänkte så här, när ska, ja, alltså okej, fine, men när ska skådespelarna berätta hur det är för
exakt.
Dem?
Jo, lite så.
Det är liksom där, alltså det var så här oss emellan, ja visst, det har funnits media, det har funnits liksom i problem liksom på TV4 och så vidare, men jag menar inte den typen av problem som de har liksom inne på Dramaten. Alltså det,
nej, det känns ju som det att det är känt. Är.
Det är liksom en groteskt.
Man kan ju...
Alltså ett fängelse har mindre övergrepp än
Dramaten. Ja, absolut.
Alltså, så jag trodde först såhär, okej, det här pratar vi inte om, för det här vet alla redan. Att man, där får man inte prata om det. Sen så gick de ut och bara... Precis. Men visst.
Ja, några av de grejerna är... Det här med den här personen som blir tvingad av den manliga huvudrollsinnehavare att hålla hans penis när han kissar i handfatet.
Ja, alltså det...
Och det är ju vidrigt,
ja.
Men det är också väldigt knäppt.
Ja.
Det får vi hålla med om.
Alltså, att kissa i ett handfat. Att inte använda toaletten. Eller vad
det är jättekonstig grej, är det inte det?
Jo.
Liksom kom in och håll min penis medan jag kissar i ett handfat. Även för att vara en sexuell övergrepp så är det konstigt.
Ja, men tror du att improvisationsskådisar tänker så mycket utanför boxen,
jo,
så att en vanlig idiot kanske tänker sig ett sexual övergrepp som är så här, jag tar någon på tuttan.
Ja.
Men det är alldeles för svennigt,
det är för basic
och
för
banalt för en stor konstnär.
Mm. Och så någon som berättar om att hon bor på ett hotell. Och så hör hon hur regissören och den manliga skådespelaren sitter och pratar om vem som ska ha sex med henne först.
Det var sjukt, det här läste jag också.
Ja, och så blir hon så rädd som går till ett rum. Och sen hör hon hur de försöker ta sig in då. I de dörrar och fönster. Och jag vet inte, om de fastnar i skorstenen till slut eller någonting. Jag vet inte vad de höll, alltså.
Ja, hon fick ringa till någon annan som skulle skydda henne.
Ja.
För det var, ja. Så, ja, nej, det var väldigt...
Det är verkligen en skräckfilm.
Precis.
Handling.
Jag ska läsa den här också. Repetition på den stora scenen, första veckan, hela ensemblen. Det manliga geniet drar ett skämt inför alla och helt plötsligt tar han ett stenhårt grepp runt mitt bröst. Jag blir så chockad att jag hinner tänka innan jag hinner tänka, skriker, vad gör du? Han håller kvar handen hårt runt bröstet, ignorerar mig, tiden står stilla, alla tittar. Jag ser andras ögon vidgas och hur deras ansikten rodnar. Tänker att snart gör någon något, men total tystnad. Manliga och kvinnliga skådespelare som jag länge beundrat och vissa som dessutom är mina nära vänner. Ingen säger något. Någonsin.
Det är jävla märkligt.
Det är faktiskt väldigt märkligt. Och sen är det också bara liksom hela liksom miljön på något sätt. Det här liksom att regissören som är arg över att en 17-åring inte verkar tillräckligt kåt.
Mm.
och skriker typ, var kåtare. Det är också, håll med om att det är konstigt.
Ja,
det är fruktansvärt, men det är också väldigt, väldigt underligt att det är upp.
Ja.
Det är konstigt att skrika, var kåtare. Ja, ja. Alltså, för jag har aldrig hört, tror jag, det ordet böjas på det sättet. Alltså som ett imperativ, eller vad heter det? Uppmaning, i uppmanande form. Det känns som ett helt nytt sätt att använda språket.
Ja.
Alltså det är inte en någon situation när de skulle skrika till någon annan argt, var kåtare.
Nej, det kan bara hända på teatern.
Och sen är det också det här, de menar att det är många personer som hela tiden blir förälskade i dem. Det är också väldigt, väldigt jobbigt.
Att olika män blir förälskade,
ja,
i dem.
Ja, hela tiden är på dem och är jättekära.
Läckband.
Och så var det någon som kysste någon för att han berättade att han kan bara spela när han är kåt.
Jamen.
För han är så orolig att regissören ska skrika, vad kåt är det? Eller jag vet inte. Och det är liksom, ja, det är bara, och det är ett fullt övergrepp, men det är också bara undligt. Vad mer var det som jag läste om? Så det var så himla konstigt. Jo, så var det här att de faktiskt, det här är också en yrkeskategori som väldigt ofta är tvungna att arbeta med dömda brottslingar. Alltså som tokstollar, riktiga liksom kriminella som då blir jättearga och får såna här raseriutbrott.
Mm.
Jag är så himla rädd för att folk blir arga.
Det är faktiskt
det är lite läskigt.
Ja, det måste vara så jävla jobbigt att de verkar så arga, skådespelarna.
Ja.
Att de helt enkelt ska skrika på varandra.
Precis.
Att de får bli så arga.
Mm.
Ja, men det är något med det här med att man blir så uppmuntrad till så det gränslösa helhet, eller att man jobbar med hela tiden att...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Var gränslös, ja. Och då liksom bara, jag vet inte. Är man kanske, slutar man kanske kunna sätta sådana helt vanliga gränser?
Ja, jag vet inte hur jag är med lajvare, om de också har det så.
Jag har inte hört något.
Det kommer vara nästa vecka.
Jag känner mig spontant inte misstänksam mot livearna.
Nej, men det har jag ändå hört att livearna är, att livemiljön är extremt oerhört sexuell spänning.
Okej.
Okay. Jag får höra.
Okej.
Okay.
Men
källa.
På ett positivt sätt.
Ja, så, i min lilla liksom, naiva hjärna så känns det som att där... Där är det på sätt lite mer glädje.
Ja, det tänker jag också.
Det är ingen som skriker om framtiden årets och skriker vad kåt där.
Nej, jag hoppas för mitt liv att det kommer vara sådär.
Nej, men jag tror bara liksom verkligen att det bara liksom är så. Alltså jag har ingen erfarenhet, jag har bara en enda erfarenhet från då liksom skådesvärlden. Och då jobbade jag på radio och då var det ett annat humorprogram som skulle göra liksom en sitcom eller liksom en, och då var de så här, kan du komma in och bara alltså vara typ i princip statist, alltså bara spela flickvän till den här äldre gubben som var en skådis, och jag bara, ja visst, alltså du kommer in en halvtimme och typ säger en replik och går in i köket och går ut ur köket. Men då räckte det för att han skulle, alltså vad heter det, föreslå en dejt på Lilla Torg, ringa mig full från tågkupén. Alltså jag hade bara, alltså jag bara menat såhär, av den inte lilla, att jag bara var med en gång. Men att det ändå bara såhär.
Min enda erfarenhet också, om jag ska min enda erfarenhet, det var att jag fick följa med på efterfesten på premiären, att en pjäs hade haft premiär då i Malmö. Så fick jag följa med på den. Och det är den obehagligaste festen jag någonsin varit på. Det hände liksom ingenting. Det var bara så jätteaggressiv, jätteaggressiv stämning. Alla dansade väldigt ryckigt och sånt, som de drog i varandra. Nu låter jag, vet jag, hör jag hur svagt det här låter.
Alltså du hade inte kunnat få vara med av de här 476 med den här erfarenheten. Alltså du hade inte kunnat stå i så här kursiv stil i SvD. Att du var på en fest och folk dansade riktigt. Och det kändes
men aggressivt. Så här liksom, så här kåt aggressivt, fast man vet inte om de var upphetsade. Jag kan inte förklara det annat än att det var väldigt, väldigt obehagligt. Ja. Jag förstår att det här inte ens kommer att bli en fotnot då i den här.
Nej.
Men nu har jag fått berätta min historia, det känns väldigt
skönt. Hashtag me too. Ja. Hashtag mem too. Hashtag tystnadtagning.
Så, det har också drabbat män.
Ja.
Nu är det sagt. Ja, men precis som du sa, där visste man ju redan.
Ja.
Det är intressant att det här blev på något sätt, för det här blev väldigt, väldigt stort. Men det här vet vi ju i mångt och mycket för att de har berättat det för oss i sina memoarer eller i sina intervjuer. Jag tänker så här på Tommy Berggren och Ingmar Bergman liksom.
Har
de har ju sagt det rakt upp och ner.
Har du inte också bara stått väldigt mycket i kvällspressen?
Jo.
Alltså, det här med så här,
jag menar, alltså, allt är så här... den och den dramatiskådisen var på Grammisfesten, låg med den här 17-åringen, tog kokain, krockade med en bil. Alltså det känns ju som att det har framgått att sånt här sker.
Och att, liksom, att de är väldigt liksom, jag ska säga, undvikande över, att de skyller över eller någonting. Det är liksom, man ska nämna namn, alltså Torsten Flink, var det liksom tre uppsättningar i rad som typ lades ner för att han bara liksom försvann, eller var liksom. Alltså det är intressant, alltså han kom, jag kommer ju oftast väldigt oförberedd kanske till jobbet, men han kommer ju inte alls. Nej. Kanske kommer dit, drar en lina, har inga skor på sig, försvinner, och så allting läggs ner. Och sen liksom nästa år så får han göra exakt samma sak igen. Så det är också inte heller nytt liksom att de har ett, vad ska man säga, ett oerhört tålamod.
Väldigt stort tålamod med den här typen av beteende.
Torsten Flinck, jag kommer ihåg när jag läste Stieg Larssons bok, då berättade han att han gick på en fest, varför hans vänskap med Torsten Flinck slutade. Då var det att Stieg Larsson har varit på en... Han hade några gamla vänner som hade en dotter, alltså en ung dotter, kanske 17 år.
Jag är redan livrädd.
Då liksom kommer... Så är Stieg Larsson så här, du kanske ska få följa med mig på teatern, alltså som en vän till familjen. Mm. Men så skriver han rakt ut att det är ju också för att han vill kunna komma till den här teaterfesten med en 17-årig tjej som är jättesnygg. Alltså det är det som är hans motiv. Men föräldrar, ja, det är så här, jag vill jättegärna vara på teatern med den här 17-åriga tjejen på den här festen för att hon är så jävla het, så här, hon är barn till mina kompisar. Kompisarna har då gått med på det, för de säger, ja, den här vännen till vår familj, han liksom har erbjudit sig att visa
tjej.
Henne.
Och vi hade ju en snygg tjej.
Vi hade ju avlat fram en snygg tjej, vad ska vi annars
stycken.
Göra?
De verkar vara otroligt dåliga föräldrar, för att de är bara så här, det är kul för henne att få gå på teater med vår vän, klart hon kan få göra det. Hur som helst, det som händer direkt när han kommer till teatern är att Torsten Flinck går fram och raggar upp den här 17-åringen och typ tar med henne hem.
Mm.
Ligger med henne på ett vidare sätt. Nej, det vet inte jag. Det, Det kan vi bara ana vad som händer. Men då blir han så jävla sur över det, för han tycker liksom att han har blivit, du vet, hans manlighet har blivit liksom hotad. Detta var liksom skälet till deras, varför de inte är vänner längre.
Vad synd att de ska bråka över det.
Det var otroligt dålig barnvakt.
Så vidrig Stig Larsson.
Men jag tänker på det här, Tommy Berggren. Är det inte Tommy Berggren som med Pia Degermark? Mm. Säg rätt namn nu.
Jag vet inte.
Heter hon Degermark? Det heter hon säkert.
Hon kanske inte heter det längre. Eller?
Nej. Förlåt att jag har...
Som skulle brytas du... ner och sättas på.
Ja, just det.
Ja.
Ja, men Tommy Berggren, där går det inte ens... Vi har inte programtid.
Nej, vi har inte programtid till det. Så här, många menar liksom att det skulle vara så här method acting, eller att det bara finns en sån himla, den här manliga geniet, kulturmannen som Åsa Beckman skrev om för länge sedan. Jag är så himla rädd. Och...
Jag har brutit ner Jonathan nu, för att, som en slags liksom...
Ja, genom åren.
Ja.
Men, eller att liksom det skulle vara... Jag hörde att någon skyllde på Keve Hjelm. Att det var han som började med att man skulle vara sånt jävla arsle. Skitsamma. Jag vet inte. Men det jag tycker är så himla intressant är att de är så himla dyrkade och liksom hyllade. Och så var det ju liksom med Martin Timell också. Och ingen kan hota dem. Och det enda jag kan förstå med det är ju i alla fall att där finns det i de här branscherna liksom med reklam-tv och med, ja, men jag gissar Dramaten då, att där finns det ändå någon sorts, liksom, någon sorts ekonomisk incitament för att låta dem hållas. Eller? Alltså man, man kickar inte Martin Timell för att han drar in 20-30 miljoner kronor åt TV4 varenda år.
Ja.
Det gör, tycker jag, att Sveriges Radios skandal med SR-profilen som har varit ungefär likadan. Alltså en person som har varit så himla högaktig, varit den stora stjärnan, som har haft, jag menar, hon har haft liksom en jätteredaktion som bara gått ut på att hon ska må bra och stilla hennes ångest och säga att hon är underbar och då låta sig förgripas på. Där förstår jag inte, alltså varför får hon vara, det finns ju inget ekonomiskt incitament där på Sveriges Radio.
Men är det inte att det är ett otroligt älskat program och det är en profil som är väldigt viktig för dem, eller?
Ja, men varför har inte resten av Sveriges Radio samma härliga liksom P3-inställning? Vill säga att man kan byta ut vem som helst på 5 sekunder, vilket ofta stämmer.
Ja, det brukar.
Men gör det verkligen det? Alltså, stämmer det verkligen?
Ja, jag har fått för mig att det stämmer.
Det är vad vi har fått höra.
De säger att det stämmer.
De säger att det spelar ingen roll vem som gör programmen.
Vad skulle de ljuga för?
Det spelar ingen roll, alltså, det är du eller vem som helst.
Varför skyddar Sveriges Radio? Det spelar ingen roll om man lyssnar på P4 eller vilket program det nu är. Det spelar ingen roll.
Nej.
Ibland så brukar de så här läsa upp hur många som lyssnar. Vem bryr sig? Vi får ju de pengarna ändå.
Ja. Mm.
Om noll lyssnar. Eller att den här personen är populär, det spelar ingen roll.
Eller att den är bra.
Vi kan bara eller att det är speciellt bra. Är inte så viktigt. Det ska bara fyllas med tid liksom. Så då är det så himla underligt att den personen har fått hållas, tycker jag.
Ja, det är faktiskt lite extra weird.
Det har du rätt i.
Men bra, då tycker alla likadant.
Ja, jag håller med.
Och då säger jag tack för mig.
Tack. Du, Jonathan.
Ja.
Och Ola. Han som inte är här idag.
Jag blev förvirrad. Jag bara nej.
Jag har börjat kalla dig för Ola nu. Nej, men Ola och Jonathan har ju, som poddlyssnare vet, lilla drevetlyssnare vet, ägnat timmar av den här podden åt att snacka skit om Latinamerika.
Mm. Ja.
Du började, Jonathan, ett avsnitt förra terminen som passande nog bär namnet Less på Sydamerika. Och Ola fortsatte i ett avsnitt för ett par veckor sedan där han då anklagade Sveriges Radio för att ha för mycket nyheter om den, citat, urtråkiga kontinenten Sydamerika.
Det får hjärtstillestånd när folk talar om Sydamerika.
Och du, Jonathan, du höll med.
Ja. Allt är så himla snark med den kontinenten. Om man bara kunde kutta den med 75% och ägna den till roliga kontinenten Afrika istället. Ja. Det är en så tråkig, intetsägande välling.
Jag orkar inte höra om det. Varje gång Morales, Maduro, Da Silva, Josef står inför riksrätt.
Så lät det.
Raljant. Men sant.
Och varför spelade jag då Marcus och Martinus i bakgrunden här? Jo, därför att förutom att säga att ni inte ville ha nyheter från Latinamerika så efterlyste Ola mer information om våra nordiska grannländer.
Mm.
Varför får jag inte någon information om vad som händer i Västdanmark? Frågade sig Ola. Och du, Jonathan, höll med.
Jag får inte någon information om vad som händer i Västdanmark.
Och det påverkar ju oss också med det, om de ska hålla på med skatter och så.
Jag ska bara få veta om rytmiska gatuprotester i Guatemala City.
Jag höll inte alls med om det här reportaget. Och nu har jag gått flera veckor sändes och eldat, retat upp mig så kopiöst i mig jag tänker på det här. Att jag måste medverka i en podd som torgför så här debila åsikter. För det första, det att ni tror då att utrikesnyheter är liksom till för att ni två ska ha kul. För det andra, att ni då tror, eller att Ola tror, att nyheter som kommer nära ifrån är viktigare än nyheter som kommer långt ifrån. När vi då ända sedan kolonialtiden lever i en helt globaliserad ekonomi där allting är ihop, allra högsta grad, framförallt med Latinamerika, så kommer vi visa sig snart. Och sen en annan grej är att vi inte får reda på någonting om Latinamerika. Och ni tror att svenskar är överinformerade när svenskar själva verket inte vet ett piss om den kontinenten och Sveriges egna kopplingar dit. Något som jag tänker bevisa och dessutom råda bot på i wow. Mitt nya inslag som jag tänkte lansera här. Nämligen Lilla Drevets egna Latinamerika-bevakning.
Det här är en mardröm för Ola och Jonathan.
Men det är bara det här avsnittet.
Är ni redo?
Är det lång prata?
Jag tänkte att vi skulle börja i Brasilien.
Ja. Få ordning på ekonomin, grabbar.
För ett par veckor sedan så avslöjade ett tyskt tv-program att det förekommer slavarbete i nordöstra Brasilien.
Usch.
Arbetarna, var flera stycken är mindreåriga, arbetade i en djungel där det är typ 40 grader i skuggan. Men hugga ner jättestora blad från extremt höga palmer. Jag såg bilder på det här. De har liksom typ 12 meter lång pinne och är högst upp på den pinnen så sitter det fast, har de knutit fast en sån skära som ser ut som alltså, hammaren i skäran. Det är tyvärr det närmsta de här arbetarna kommer kommunism. För att annars har de ingen, de får ingen lön. Och de har inget rent dricksvatten. De får sova utomhus. Jag läser högt från den här tyska artikeln som jag läste om här. Herr untergefallene strunke können mit ihren stackeln für üble verletzungen sorgen. Vilket betyder i Google Translate att de här nedfallna grenarna ramlar ner på dem jättehårt på deras ryggar, ska de sig.
Men grenarna?
Grenarna, ja. Alltså palmgrenarna. Ja. Mm. Men Jonathan, varför är de i djungeln, du som har så mycket information om Latinamerika? Varför ska de hugga ner de här grenarna på den här vidra platsen?
Är det palmolja?
Nej, nästan. Jättebra. Du kunde det. Det heter... Carnauba-vax.
Ja.
För de är anställda av, gissa vilka, godisföretaget Haribo.
Nej.
Jo, för vet du vad det är? De ska ha de här palmbladen. Det finns det här vaxet. Det ska vara på ytskiktet till såna gummibjörnar.
Mm.
För att de inte ska klippa. Ja. Frist och jobbigt. Om man sitter där hemma och ska då liksom, måste man ju liksom dra isär gummibjörnarna. Då vill man ju inte. Utan man vill ju liksom att när man stoppar ner handen vill man ha den smidiga känslan att de bara glider isär. Då går vi vidare. Lilla Drevets Latinamerika heter. Då har vi kommit till den lilla byn Arica i Chile. Då ska vi lyssna lite grann på en ung mamma som berättar lite om sitt lilla barn som heter Darren.
Él nació con una mal con un mal congénito con su corazón, con su mitad de corazón. Él tiene un solo ventrículo, la vena aorta al otro lado.
Han föddes med ett hjärtfel, bebin. Och hjärtat har bara en kammare, aortan sitter på fel sida. Innan hon fick det här barnet fick hon ett annat barn som dog för det var missbildat. En massa barn föddes missbildade i den här byn och människor som bor där har förlamningar, värk, cancer, olika slags missbildningar. Vad får de det? Jonathan.
Men då gissar jag att det är någon sorts industri, va, som man håller på och det kanske blyförgiftning.
Exakt. Det ligger 20 000 ton giftigt gruvavfall precis bredvid deras lilla by och det har legat där sedan 80-talet. Men vad har vi med det att göra? Vi bor ju i Sverige. Kan vi inte få nytt från Norge istället?
Eller Ghan.
Men det här avfallet kommer från Sverige, från det svenska företaget Boliden.
Ja.
Det producerades i Sverige Och vinsten antar jag, för de metallerna som utvanns gick väl till oss här. Men avfallet kunde inte vara kvar. Varför inte? Vi lyssnar lite ur dokumentären Blybarnen som man kan kolla på.
Men i början av 80-talet skärptes de svenska miljölagarna. Och Boliden tvingades till åtgärder. De valde då att skicka gifterna till Chile.
Men vad var det där för berättarröst?
Det är från en dokumentär där det är lite långsamt tempo.
Ja.
Men så kunde det gå till. Så det är därför det ser ut så i Chile.
Men hade vad heter det senare företag nu igen?
Boliden.
Hade Boliden betalt för att det skulle ligga sådär bara?
Nej, men nej. Jag menar, vad fan är grejen med att sälja? Alltså, ha ett företag som går med vinst, ta den vinsten. Och sen inte få, liksom, oavsett om man säljer, sen säljer man det till en jävla maffiaföretag som låter det ligga.
Men den här,
utan att kolla upp.
Jo, men jag kände ju till den här nyheten.
Gjorde det?
Det gör jag, för att jag har säkert hört den 4-5 gånger redan.
Men du...
men jag är fortfarande självklart upprörd. Jag tycker inte att det är rätt.
Nej. Men du tycker fortfarande inte att det är rätt att rapportera på den här
jo, men det är bara jag har inte exakta siffror, men jag tror att det är mellan 89 och 92% av alla utrikesnyheter från Sydamerika.
Då går vi vidare till den sista stationen i lilla drös Latinamerika nytt, och det är Peru. Havsbotten i Peru håller på att dö. Latinamerika är bara en trist och grå välling, sa du, Jonathan. Och det har du verkligen rätt i om du pratar om Perus kust. Varför? Det beror på att de har en fiskmjölsindustri där. Vi ska lyssna lite på den här filmen från Naturskyddsverket.
Maria Elena Foronda Farro har kämpat mot fiskmjölsindustrin i Chimbote under årtionden. Hon har fängslats för sitt arbete men släppts fri med hjälp av Amnesty.
Y están generando problemas de contaminación y impactos en la salud de los niños. Problemas respiratorios, problemas alérgicos en la piel.
Förutom att havet då är en trist grå välling, så får då barnen också samma sak här. På grund av miljögifter så får de jätteallvarliga allergier, andningsproblem och sånt där. Berättar den här miljöaktivisten som också blivit arresterad för att hon påpekar de här problemen. Men vad har vi med det att göra?
Nej, jag tycker
inte det. Jag är glad att inte vara Jonathan eller
från Peru. Varför berättar ni inte nyhet istället om norsk lax eller sånt där? För det är ju det som svenskar äter till 90%.
Ja,
jo, vad äter laxen? Vad äter din middag till frukost?
Den äter kanske fiskdamm då.
De äter fiskmjöl som är importerat från Peru.
Det är härifrån norska laxodlingar köper ungefär en tredjedel av sitt fiskmjöl. För varje kilo odlad lax krävs mellan 2 och 5 kilo annan fisk. I staden Chimbote finns det stora konflikter mellan fiskmjölsindustrin och lokalbefolkningen. Förutom att industrin drar upp den småfisk som utgör en nyckelroll för hela ekosystemet, så förorenas både luften och vattnet av fabrikernas utsläpp.
Då var vi på tiden att det kom en nyhet från Norge.
Ja. Du försöker verkligen rädda ditt eget skinn nu, Jonathan.
Ja, det är jätteintressant. Jag tycker verkligen att man ska bevaka de där norrbaggarna. Vad de håller på med.
De är svin, det kan jag säga direkt. Ja. Alltså grejen är att det är typ värre eller lika illa att äta en odlad norsk lax som att äta en jätteräka.
Oh, en jätteräka?
Ja, men menar, ni vet snacket om jätteräkor, det ska man inte äta, vet alla. Ja. Däremot tänker folk så här, ja men lite lax. Då äter de nermalda såna här fiskar då, som förstör, eller gör det som du helt korrekt beskrev som en grå välling.
Ja. Men visst var det ganska tråkiga nyheter?
Man blev ju ledsen då, hur tråkigt avseendet att det var sorgligt.
Och så har man hört om hur många gånger som helst i Sydamerika. År efter år är det så.
Inte alla.
Du visste inte det här. Du kan inte säga något att du visste.
Det här visste jag.
De här människorna som gjorde utskiktet på Haribos gummibjörnar är slavar i en sån djungel i Peru.
Det visste jag inte.
Att Boliden. Jag menar, det finns hur mycket som helst. Nu hade inte jag så mycket tid. Men jag funderar på att göra en sån här nyhet från varje land i hela Latinamerika. Jag hoppas att du vet att Percy Barnhyk har ju satt alla Mapuche-indianernas heliga land under vatten och så vidare.
Har
han? Jag bara, visste inte du. Han bara gjort det typ två jättestora dammar.
Men varför?
Därför att det behövs vara något jävla gruvbygge. Alla våra pensionspengar är i Latinamerika i en sån människofientlig gruva eller en sån damm eller i det jävla Haribo. Vadå? Det är så. Jag kommer komma mer i nästa vecka av okay. Lilla Drevet okay. Latinamerika. Bra.
Lilla Drevet sponsras ju av Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jubisek. Akademikernas A-kassa är för alla er som är eller är på väg att bli akademiker. Att vara med kostar bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 kronor i månaden när du står utan jobb. Läs mer på akademikernas.se om hur du gör för att gå med, om hur stor ersättning just du skulle få vid arbetslöshet och om varför det kan vara en bra idé att gå med i A-kassan redan under studietiden. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackförbundet Jusek. Då får du en del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Jusek stöttar er också på en rad andra sätt i arbetslivet, till exempel genom lönerådgivning och karriärrådgivning, samt att du företräds juridiskt om din arbetsgivare skulle bryta mot lagar och avtal. Läs mer på jusek.se. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tack Akademikernas och Jusek.
Håkan Juholt är ju nu mer ambassadör på Island.
Mm.
Han blev satt där.
Hur länge sitter han som ambassadör?
Jag tror 4 år att han ska vara nu där på Island. Mm. Men han är där, sossarna har satt honom där, regeringen har satt honom där. Man kanske tänkte att där kan han inte ställa till med så mycket. Vad ska han ens råka göra? Vad ska han råka säga för mungroda? Att skyr, det är inte så gott. Det kan inte bli några värre konsekvenser av det, sa man kanske på utrikesdepartementet. Till alla stora förvåning då, så har Håkan Juholt ändå lyckats skapa uppståndelse från sitt residens på Island.
Oj.
Det blev uppståndelse på grund av att Juholt i en intervju med Svenska Dagbladet sa följande till Svenska Dagbladet-reporten då, som var på Island och gjorde ett reportage om honom. Så sa han, citat, hur gammal är din son? 4. När han är gammal kommer han inte leva i en demokrati utan i en teknokrati eller en diktatur. Det är så in i helvete sorgligt. Jag är ledsen att säga det, men jag är 100% säker. Vi håller på att avveckla demokratin, sa han till reporten.
Mm.
Apropå något med samhället.
Mm-hmm. Han utvecklade inte det?
Ja, han utvecklade det lite grann senare.
Det var inte liksom en plan som han själv sitter och jobbar på som han råkade läcka.
Det kan vi inte veta än.
Det kan jag lova dig.
Jag är 100% säker.
Det är grabb i vuxen. Då har jag tagit kontroll.
Vi har 10 personer som sitter och jobbar just nu dygnet runt på hur det ska gå till att avskaffa demokratin.
Nej, men reporten följde upp det lite senare och frågade vad han menade.
Mm.
Exakt med det här, då sa han följande. Jag tror inte att hotet är en diktatur med rullande stridsvagnar på Sergels torg, utan ett expertstyre där vi inte låter landet styras av medborgarnas värderingar. Demokratin glider oss ur händerna, färre vill bli folkvalda, partiet tonar ner ideologin. Visst, jag ser en risk att det kan bli en diktatur på sikt. Det var hans förtydligande, alltså han förtydligade vilken typ av diktatur han tror att Sverige håller på att bli. Det här uttalandet gjorde att flera politiker i Sverige blev upprörda. Alltså, för att han är ambassadör och då ska man inte säga sånt om Sverige. Alice Bah Kuhnke blev arg, Stefan Löfven blev arg. Alla moderater, jättebesvikna. Alltså, oerhört besvikna. Utrikesminister Margot Wallström, hon är ju då ansvarig, lite sådär.
Mm.
Hon var besvärad också, men hon var den som kanske var minst överraskad ändå. Och hon har konsekvent hållit linjen. Han får ju förklara själv vad han menar. Och han är ny på jobbet. Det har varit hennes...
Lite
så, att han kommer lära sig det här sen, för han är ju ny. Alla är vi nya någon gång. Men Moderaten och riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin, han blev så upprörd att han skrev en interpellation, alltså en fråga riktad då, till Margot Wallström.
Wallström. Förlåt, jag ska sluta och marka.
Nej, men det är jättebra att du sa det.
Bryt ner oss.
Jag har skrivit.
Bara att du aldrig bygger upp oss. Du är som en halvskådis, vet du det, pedagog. Det är bara det solistiska.
Jag ska kalla henne Margot W.
Så orkar göra hälften av Stanislavskis metod.
Interpellationen som Karl-Oskar skrev heter Sverigebilden.
Mm.
Och han frågade Margot om hon håller med om Juholts diktaturprofetia. Mm. Samt om hon verkligen...
gillade namnordet.
Och om hon verkligen har förtroende för honom som ambassadör. Om hon liksom säger att han kommer lära sig jobbet sen och sånt. Mm. Är det verkligen bra då med en ambassadör? Det är ändå högsta chefen, så det är ändå en stor... stol.
Eller men det är också på Island.
Ja, precis. Ja, precis. Hennes svar borde vara, men vad ska vi, vad ska vi skicka vi honom? Vi har skickat honom till en kargö i Medelhavet. Det är förlåt, i Atlanten.
Med så här, bara några invånare. Jag tycker det...
Det är hans elva, liksom.
Mm. Men interpellationsdebatten gick till så att Margot skulle svara på den oro som Karl-Oskar Bolin faktiskt känner gällande Sveriges ambassadör på Island. Fler hoppade in, för att i en interpellationsdebatt då får ju fler vara med.
Mm.
Hillevi Larsson var med, Lars Bäckman var med.
Mm.
En moderat och en sosse till.
Mm.
I övrigt var plenissalen tom.
Mm.
Men de skulle debattera frågan, i alla fall.
Kan Juholt vara kvar på Island? Har du lyssnat på den debatten?
Ja.
Wow.
Det är alltså, kan han vara kvar och det är det enda stället han kan vara på. Det är de två åsikterna som mot varandra.
Frågorna var... kan vi skicka honom ut på en båt bara? Han kan sitta på en båt.
Oljeplattform, fråga
till. Kan man inte bara skicka honom just till, vad heter det? Surti? Surtsej? Vad heter det?
Surtsej.
Men vad heter den där ön som bildades? Heter det så?
Ja, precis.
Han kan bara använda dörr där.
Ja, det kanske är nästa förslag.
Ja.
Som de försöker in. Men det här skulle vara då en debatt i riksdagen. Redan från sekund ett så höll Margot, som ju var med, hon skulle svara på den här frågan. Hon har haft 2 veckor på sig att förbereda svaret, för det får man när det är en interpellation.
Mm.
Hon höll från sekund ett på att tappa förståndet och bli gränspsykotisk. Antagligen av känslan av meningslöshet att behöva stå där och prata om det här. Men hon höll sig kvar mentalt. Hon var med i en halvtimme och fortsatte på linjen att Juholt är ju ny på jobbet och det som händer då är att man kan råka säga att Sverige håller på att avveckla demokratin. Och så sedan så försökte hon även uppfostra lite grann Karl-Oskar Bolin och moderaten Lars Bäckman, som då också av okänd anledning ville vara med i debatten och säga sitt. Så det här var liksom Margots återkommande line.
Mm.
Men precis som jag sa, ingen kan allting när man träder till. Inte kunde inte ni när ni kom till riksdagen heller, utan man lär sig efterhand.
Ganska så uppfordrande till Lars och Karl-Oskar, att ni kunde inte heller allt på jobbet så när ni började. Så hur ska ni förhålla er till det nu då, när ni fick den här sanningen slängd i ansiktet? Det svarade de inte på, för det ska man inte heller behöva svara på. Lars Bäckman, som då var med för att stödja Karl-Oskar Bolins linje, han sa att då det är dåligt för Sverigebilden. Håller han med om. Det här är dåligt. Han försökte förtydliga hur dåligt det är genom det retoriska greppet. Upprepa din mest kärnfulla mening en gång till. Det gick sådär.
Karl-Oskar Bolin är bekymrad över att när ni utsåg Håkan Juholt till ambassadör på Island så skadade det Sverige och svenska intressen. Det skadade Sverige och svenska intressen.
Det var det gick så där. Men det var
gick han upp och förklarade vad den tidigare talaren hade sagt.
Ja, men lite, för det blev en intensiv debatt. De var tvungna att hålla sin linje, moderaterna, och Margot stod ju bara och sa detta med att när man är ny på jobbet så kan det bli så.
Mm.
Så han var där för att liksom understödja det. Sen så började debatten spåra ur lite. Jag såg alltså hela, eftersom att jag tar demokratin på extremt stort allvar.
Mm.
Jag är ingen sån slacker 90-talist som bara är så här, det kan vara diktatur bara jag får spela tv-spel. Eller hur nu ungdomarna är. Jag kollar på varenda minut av webb-tv som riksdagen, liksom på riksdagens hemsida.
Duktigt.
Mm.
Det är intressant. Men ändå, det som Lars Bäckman sen började komma in på var lite förvirrande, för han började berätta en anekdot om hur han och socialdemokraten Hillevi Larsson, som också var med i debatten, de har varit i Wien, och då hade hon spridit en dålig Sverigebild när de hade varit på resa tillsammans, och de hade tillsammans försökt också förbättra Sverigebilden. Det blev ganska förvirrat, men det här var ett av hans inlägg i debatten.
Jag och ledamoten Hillevi Larsson var ju på svenska ambassaden i Wien. Vi stod där i samband med civilutskottets resa. Vi pratade om handgranater i Malmö. Vi pratade om en granne till ledamoten från Malmö som hade fått sin son ihjälskjuten. Och de blev mer och mer vit i ansiktet där på ambassaden över den Sverigebilden som sprids så det finns ju naturligtvis två bilder. Och vi gjorde naturligtvis väldigt mycket tillsammans för att lindra den Sverigebilden som trots allt fanns.
Han skrattade till där lite.
Ja, över att de blev så vit i ansiktet. Han kanske insåg, han hörde vad det var han stod och sa. Nej, men det han ville berätta med den här anekdoten var att det är dåligt att sprida en dålig Sverigebild som Hillevi när man pratar om Malmö. Och han också, att han kanske också själv var med och spred den dåliga Sverigebilden, lät det lite som.
Ja.
Men att han sen var med och försökte göra en bättre Sverigebild ändå.
Ganska billig falafel i Malmö.
Kanske något sånt. Det började handla om det här. Det började handla om den här typen av att det finns en dålig Sverigebild som är Malmö då. Ja. Som Hillevi Larsson och Lars Bäckman har försökt motarbeta när de har varit i Wien, och Hillevi fick gå upp i talarstolen. Hon skulle förklara sin sida av hela det här debaclet med när hon var med och spred en dålig Sverigebild, och det gjorde hon och försökte förklara alla bra Sverigebilder hon hade försökt ge när hon var i Wien.
När det då gäller det här om mina uttalanden då på ambassaden i Wien, så är det så att bilden är ju känd över att det har varit en del skjutningar, till exempel i Malmö där jag kommer ifrån. Och jag var ärlig och berättade, jag bor i det område där det kanske har varit flest skjutningar i Malmö. Jag berättade hur det var, visst det har varit många skjutningar, men samtidigt, jag är inte ett dugg rädd. Jag cyklar överallt och jag kommer inte sluta med det, jag har inga livvakter, inget sådant. Det är också så att skjutningarna har framförallt drabbat de kriminella, alltså det är gangster som skjuter varandra.
Vad är den debatten om?
Vad fan handlar
om? Men, för sak. Visste Hillevi att hon skulle bli utpekad och därför var hon där för att försvara sig? Eller var det något som han kom på i stunden? Just det, Hillevi har ju suttit och berättat om
granatattacker. Jag tror att de har förberett det.
Jag blev så trött på Malmö när jag hör detta. Alltså därför att det där hon sa nu, det är vad varenda Malmöbo säger. Alltså där är vad Malmöbo säger. Först säger man lite ball och säger så här, jag bor där det är skjutning, eller hur? Ja. Lite coolt bo i en sån gangsterstad. Sen är man ändå bara så här, jag är inte jättedugg rädd, för det är inte farligt.
Jag har inte livvakter.
För det är interna gänguppgörelser.
Ja, precis. Det är kriminella som skjuter varandra, det är ingen fara.
Malmö är lite som de där, vet du, de två riddarna som slåss i jakten på hela Graal, va? Mm. Det är han som blir av med armen, så säger han bara så här, det här är bara ett köttsår. Det var ganska bra liknelse.
Ja, det var ganska bra.
Sen så hoppar han efter utan arm och ben och så skriker han, what are you gonna do? Plead on me.
Precis.
Ja, det är faktiskt kul.
Den är bra.
Den är riktigt bra.
Och så är hon liksom, när hon upprätthåller Sverigebilden.
Hon kunde inte bara motstå frestelsen att verka ball och sen vin och verka street för lite så här människor som tycker det låter jätteläskigt så här, och som jobbar liksom någonstans på något så här lite fint kontor i Wien.
Ja.
Och jag cyklar överallt.
De bara, kan du cykla?
Har du inte en... Okej, jag tänker mig att det stod andra personer där under hela den här jättelånga perioden när bara Lars och Hillevi stod och pratade om sina liv i Malmö. Ja. Och de visste inte vad de pratade om.
De var inte vita av skräck, utan mest av...
De hade stått där i 45 minuter och inte sagt någonting själva. Det var bara Hillevi som pratade om hur hon cyklar och inte blir skjuten. Det var lite av en detour i den här interpellationsdebatten. Det Lars Bäckman också ville ha sagt var nog lite att han tänker att sossar kommer undan med att sprida en dålig Sverigebild.
Men när han står och säger att Sverige är nästan
står
sossediktatur och då att här får man inte tycka eller tänka någonting.
Precis. Jag tror att han hade en sån känsla i alla fall. Ja. Att sossarna kan gå och sprida en dålig Sverigebild och säga att det är en diktatur.
Han hade stått på ambassaden och klagat över skattetrycket.
Ja.
Och så kom Hillevi och bara, vad håller du på med? Sprida en dålig Sverigebild. Mm. Och sen, för att hon hade skulle nog säga, så började hon snacka om granatkastning.
Ja,
och tänkte han bara, men vad fan? Det där är ju en dålig Sverigebild.
Precis, så kan det mycket väl faktiskt vara. Men, vad som då var huvudfrågan i detta var ju Carl-Oskar Bolins riktade fråga till Margot W. om huruvida hon också tror att Sverige håller på att bli en diktatur, precis som Håkan Juholt. Det svarade hon aldrig på, och Carl-Oskar Bolin fick upprepa sig alltså otroligt många gånger och bli mer och mer desperat. Jag har ett litet klipp med det här som jag försökt spida upp, eftersom att han pratar så väldigt sakta att man hör bara ett ljud. Om man inte spidar upp det, då hör man bara som med valsång. Alltså ett väldigt lugnande lugnande ton. Mm. Men det här var hela hans stund i debatten.
Jag får börja med att konstatera att utrikesministern överhuvudtaget inte i sitt svar berör min första fråga. Nämligen om hon delar ambassadören på Islands bedömning att Sverige håller på att utvecklas till en diktatur. Jag noterar att utrikesministern fortfarande inte väljer att svara på om hon delar ambassadörens bedömning att så som han då påstod i den här tidningsartikeln, som var inte bara ett lösryckt citat utan ganska utbroderad förklaring till hur ambassadören menade att Sverige riskerar förvandlas till en diktatur på ganska kort sikt. Jag kan konstatera att utrikesministern har trots fyra vädjanden från min sida fortfarande inte svarat på den första frågan. Delar hon ambassadörens bedömning om att Sverige på ungefär 14 års sikt riskerar att bli en diktatur? Jag har inte fått svar på den frågan.
Men jag tycker det är konstigt för att jag fattar faktiskt inte hur man kan bli upprörd av en sån sak. Eller för sig. Det är väl liksom en otroligt så här, generisk så här, gubbåsikt. Alltså människor, gubbar. Fattar du vad jag menar som sitter och säger så här? Om 10 år kan jag säga dig att det kommer gå åt helvete. Och det, liksom, är inte det, alltså, man kan ha den här idén att det ska bli en teknokrati eller att det ska bli sharia-lagar. Mm. Eller att det ska bli, man kan liksom, beroende på vilket liksom, läger man tillhör, så är det ju jättevanligt att man bara så här ha en sån här åsikt. Mm. Det är väl bara att vara en gubbe, eller? Ska det vara olagligt?
Ska det vara olagligt att vara en gubbe? Ambassadörgubbe?
Att man bara är en gubbe som sitter och läser saker på internet och blir så heligt förbannad. Och är lite för gammal. Alltså, är inte det bara...
Det är det ambassadör är.
Ska det verkligen gå så långt att det inte ska ha tillåtet? Mm. Och vad blir det för ett samhälle?
Vad blir det?
Du borde ha fört hennes talan. Ja, men Liv, jag vill att du ska svara på frågan. Alltså, tror du att det kommer att bli diktatur om 10 år? Och det är bara, och jag vill att du svarar på frågan. Får man inte vara gubbe längre i det här samhället? Och kan det stå så? Jag är så himla glad att du lyssnade på det här.
Ja.
För att jag tror att det hade känts så himla konstigt att de samlades där.
Ja.
Var det på lunchen, eller?
Det var det här som... Det jag tänkte faktiskt var ju när jag såg allt det här. Ja. Det var ju en vanlig dag i riksdagen. Ja. Och det är utrikesministern som spenderar 24 minuter i det här gänget.
Ja.
Och pratar om det här. Och det är ju ett tecken på att demokratin verkligen inte håller på att avvecklas i Sverige. För att man hade alltså under 24 minuter en debatt som webbsändes, som vi kunde ta del av. Där... Alltså Lars Bäckman pratar om när han och Hillevi var i Wien. De pratar om en jättediffus fråga som är Sverigebilden som de ska debattera i riksdagen. Jag menar, allt det är ju verkligen ett tecken på att demokratin lever alltså i Sverige. Något oerhört, vackert. Det tas på stort. Ja. Det är jättevackert. Vackert.
Och tycker jag också att en människa som Margot Wallström,
ja,
som kan tänka med hur mycket att göra.
Hon
är ändå utrikesminister. Hon borde inte ha liksom 25-30 minuter åt att sitta med de här människorna. Förlåt, no offense, men ändå lägre spelare. Och prata om en sån fruktansvärt.
Men visst, och hon gjorde det ändå liksom.
Meningslös grej som, men att hon då liksom kliver ner bland folket, det, ja, känns ju som en sån nästan...
Det är nästan för
det demokratiskt. Det är som de gamla grekerna och gick ut och ställde frågor till folket.
Ja.
Det är den vibben tycker jag.
Men just det, jag tycker det är himla kul med Hillevi. Alltså, ja. Var det så att hon att precis innan Wallström då skulle gå ner dit, ja, så bara går hon förbi Hillevi bara... Du, Hillevi, du kommer vara utpekad här för en grej som du satt och sa över glas vitt på ambassaden i Österrike. Kom igen nu. Ja. Du är utpekad. Vad var det du sa för någonting?
Nej, jag sa det. Jag beordrar om vad du mannen.
Ja, jag har hört den. Jag berättar det varenda gång. Ja, du kan cykla överallt. Men det är bra. Dra den nu.
Det är jättebillig falafel. Jag äter falafel varje dag. Timback bodde ju här många år och... Vad är det mer man säger? Jag tror att man tycker det är jobbigt för att man själv låter exakt likadant. Typ, ja. Så fort jag pratar med någon utifrån Malmö så säger jag också så här, jag bor ju någonstans så där i ett mycket skötningar. Men jag är inte rädd på det när jag cyklar överallt. Min kollega Moa var ju på ett café där hon gick förbi med ett vapen. Eller Moa,
alltså,
det är sant. Det är sant. Vi brydde sig inte Moa om. Så är det.
Du flydde in på en toalett.
Men ändå.
Men precis, det har aldrig varit så lätt att få en riksdagsledamot att gå upp i en talarstol.
Nej.
Hillevi, du ska få bra
namn. Hillevi, det är någon som vill prata om Malmö. Lars Bäckman anklagade för att ha spridit en dålig Sverigebild. Hon bara, jag vet exakt vilken grej han pratar om.
Men också inte så jävla off topic det här liksom att så här, får man inte säga någonting? Alltså, eller hur kan ämnet vara? Liksom, är det då förbjudet att säga någonting negativt om Sverige någonstans utanför Sveriges gränser? Alltså det är ju jättekonstigt.
Ja.
Man måste ju kunna ha liksom en diskussion om politiska problem liksom så här, i EU-parlamentet. Ska de vara så här, bara, nej, för då ska vi bara säga så här. Det kan aldrig hända något med svensk demokrati.
Eller så skickar vi.
Det kommer aldrig. Vi har inte en annan negativ tanke om liksom den demokratiska utvecklingen.
Det var jättesmyst.
Hur många Europaparlamentsledamöter har vi?
Vet inte.
Vi skickar alla de är från Malmö. Så alla går bara upp och berättar att de kan cykla.
Jag tror det är bra att alla säger olika.
Hjälm. Det struntar jag i, för att jag har jättemånga människor som har ramlat på cykeln och de har skadat sig jättemycket. För folk kör som dårar i Malmö, men jag är inte rädd för det. För jag tänker det är, liksom, det är gangster som jag polar med dem. Och...
Du skulle förhala de här Brexit-grejerna hur länge som helst. Men visst vore det intressant att få reda på om Wahlström tror att det kommer vara en diktatur inom 14
år. Ja, nu vill ju jag också veta det eftersom att hon vägrade svara på frågan. Okej, men vi är klara för idag med podcast. Tack för att ni lyssnar, säger man väl.
Mm.
Ha det bra. Hej. Vi hörs nästa vecka.
Hej då.
Hej då. Hej.